700.
Vad är det så, avsnitt 1002?
Jag hoppas.
Stick iväg, sa jag. Stick iväg.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 377 av Ångestpodden.
Hej!
Jag heter Sofie Hallberg.
Jag heter Ida Höckestrand.
Yes. Och i den här podden pratar vi om livets berg- och dalbana.
Ja. Mm. Och i den här podden så lägger vi ut ordet, så att säga, om både det ena och det andra.
Ja.
Jag har varit med om en grej. Mm. Alltså du vet en sån grej där man är så här. Alltså där frustrationen och ilskan tar överhand. Och när man sen tar ett steg tillbaka och kollar tillbaka så är man så här, jag betedde mig som en galen.
Ja.
Så här var det. Jag, Emil var uppe i helgen. Vi har ju fortfarande distansrelation. Jag har fått lite frågor på sistone från mer så du vet nära vänner. Inte nära vänner. Men så bekanta och vänner som har varit så.
De som ligger på dina nära vänner på Insta.
Nej. Alltså, ja men vänner liksom. Mm. Som att ha Emil flyttat till Stockholm. Alltså att vissa har trott det. Mm. Så det kanske någon i den här podden också tror. Men det har han inte gjort. Utan vi har fortfarande distansrelation. Och så var han uppe i helgen som var. Och vi hade taggat. Vi skulle till AGs.
Restaurangen.
Alltså, den här jättekända restaurangen.
Köttrestaurangen.
Exakt, det är lite därför jag har börjat äta kött. För ja, det har inte heller nämnts. Jag har ju då premiärat att äta kött igen.
Yes.
Vilket var väldigt, väldigt gott.
Mm. Kul att ha med dig på tåget.
Vi är så mot liksom allt.
Men, nej, så jag äter jättemycket vegetariskt, men jag är inte heller vegetarian.
Nej, inte jag heller längre.
Nej.
Hur som haver, så hade vi taggat. I december bokade vi bord. Mm. Vi skulle till AGs, för det är alltså en sån restaurang, ni vet. Man behöver boka så långt innan. Emil har också fått presentkort av mig, mamma och pappa där. För så, way back. Vi ska dit. Vi taggar igång hela liksom lördagen. Vi har liksom så
romantisk... Du har ju taggat hela veckan.
Ja, vi alltså. Har en romantisk dejt innan. Vi dricker bubbel. Vi liksom äter lite så oliver. Alltså du vet, stämning.
Mm.
Och Emil är så, fan, jag börjar få halsbränna.
Att jag har det nu.
Ja, men du vet, och jag är ju väldigt så då. Okej, älskling, här har du en omaprosol. Icke-spons alltså. Och en samarin. Icke-spons. Men jag har ju allt i mitt lilla hemmaapotek.
Jo, tack.
Kanske ska läggas ut en bild på mitt hemmaapotek ändå.
Ja, det tycker jag.
Det säger allt om min hypokondriska hjärna.
Jag är så glad om jag har.
Kan vi inte dela? Hemma. Jag delar en bild på mitt hemmaapotek och du delar en bild på ditt.
Mm. Jo, absolut.
Skicka gärna bild på ert hemmaapotek. Hur som var. Vi åker buss. På bussen. Vad gör mig svettas? Och jag säger, är det okej eller? Och han bara, fan, jag mår lite illa. Jag bara, okej, du mår illa. Ja. Vi hoppar av på gatan.
Måste bara fråga, alltså innan hade du ju extrem kräkfobi. Mm. Kicka den in.
Ja, det gör det.
Alltså du blir arg för att då är du rädd att det är du som ska behöva kräkas.
Ja, det kommer ju saker som jag har sagt som är så jävla avgrundsdjupt. Vi hoppar av där vi ska. Och då är det typ så 200 meter till restaurangen.
Mm.
Jag bara, vad är det? För jag ser, han är kritvit i ansiktet.
Mm.
Han bara, fan, jag mår konstigt alltså. Jag bara, du mår konstigt? Okej.
Okay. Börjar du med denna ilska? Jag har ju redan hört lite av storyn, så jag vet att
jag börjar med denna ilska.
Du är arg direkt.
Ja, jag bara, men vadå, vad menar du? Är du åksjuk eller vad? Är du liksom, har du magen?
Det är jag som brukar vara åksjuk.
Jag så bara, har du magenflensa eller vad menar du? Emil bara, alltså jag vet i fan om det kan vara sushi vi åt till lunch typ. Och jag bara såhär, okej, ska vi, men ja. Nu har vi så, shit, vi ska äta en middag för kanske 4000. Det gör man ju aldrig annars. Och då är det denna stämningen vi ska gå med till restaurangen. Så är jag liksom. Och han bara, men gud, alltså nej, vi går nu. Så här, jag bara, okej. Ser, jag bara, där är den. Där är restaurangen. Då bestämmer du, ska vi gå in eller ska vi inte gå in? Han bara, jo, men vi går in. Jag bara, fast jag är inte sugen på att du ska spy på golvet inne på AGS. Det tycker inte jag liksom, det känns inte så kul. Han bara, nej, jag bara, men kommer du spy? Eller? Och så är jag liksom så jätteaggressiv mot honom.
Så jag vet inte det.
Och han bara så, nej, men det kommer jag inte. Jag bara, okej. Och han bara, men jag får gå på toa när vi liksom kommer fram och se, alltså är det nummer ett eller nummer två som ska göra, så att säga.
Ja.
Vi kommer dit och då är vi så, och jag är så, gud vad det hänger kött här. Vad stort det är här. Gud älskling, låtsas som ingenting. Men han är ju låg alltså.
Ja.
Vi ska få vårt bord och de är så, men häng in.
Alltså, jag är ju liksom jättenära vän med Emil. Jag vet ju exakt vilken låga energi det här är han har. Alltså.
Och jag är så, du som har längtat efter det här så mycket. Och, så, och de är så, häng in era jackor i garderoben. Det går vi och gör. Och jag är så, ska du på toa nu då eller? Ja, gå på toa. Här är toaletten, titta. Och Emil är så, men vi kanske ska sätta oss vid bordet först så att du får sitta där. Jag bara, nej då, jag sitter på en bänk här utanför och väntar. Tror du att jag då i lugn och ro kan vänta på honom? Alltså stackarna har varit på toa 30 sekunder när jag skriver, ah, du, jag vet ju inte hur länge de håller bordet.
Ja, men fy fan.
Och detta är helt sjukt. Sen börjar jag också dra in så hans familj i det här. Så jag är så, ja, jag vet ju inte vilka du umgås med. Du har umgås med små barn och så innan du ska hit. Man bara, det har ju
som
du också
du
kunnat
inte
göra.
Gör det, ja.
Och Emil är så, ja, ja, vi går och sätter
man
oss.
Man kan ju heller inte så leva isolerat för att man ska gå och äta på Hagen.
Vi går och sätter oss liksom. Och han mår ju väldigt dåligt, ser jag på honom.
Mm.
I det här läget så är jag besviken på situationen. Besviken på Emil som jag inte tycker håller humöret uppe. Eller enormt hungrig. För klockan är 9. Det gick inte få bord tidigare. Fast då det var sjukt. Ja. Så vi sitter där, vi får in menyer. Och vi ser ju då redan, Emil har ju då siktat in sig på ett så jättedyrt kött för 1500.
Mm.
Ja, vad ska vi ta? Och Emil är så, fan alltså, jag är rädd att jag inte kommer få ner någonting. Du kommer inte få ner någonting. Och han bara, men älskling, jag fattar ju liksom, du är ju skithungrig.
Får jag bara fråga, alltså på, i vilken... tonat är du, alltså hör grannarna?
Nej, nej, då är jag så här, okej, okay, du, okej, okay, nej du kommer inte få ner någonting.
Ja.
Mm, mm. Okej. Okay. I den liksom.
Ja.
Och jag bara, men bestäm, ska vi gå eller? Emil bara, ja men jag tror fan att vi ska gå. Jag bara, vi ska gå. Då säger han det högt. Han bara, nej, okej, okay, men då beställer vi bara nu då. Jag bara, beställ. Vad tror du? Tror du man får maten fort här eller? Ska du sitta här då? Och inte vet om du ska spy. Han bara, då får jag väl gå taktikspy. Taktikspy! Vad är det? Så då säger jag så här, du får ta det här med personalen. Nu går jag. Då låtsas jag med att jag ska gå på toa. Så jag frågar någon i personalen, var ligger toaletten?
Jaha.
Och så bara vandrar jag.
Men du hämtar ut en jacka då i garderoben?
Nej, för fan. Alltså jag går in på toaletten. Och säger så här, fan det är jag som har den här lappen för att hämta ut jackan.
Aha.
Så den bara ger jag, rycker jag till Emil. För jag ser honom där att han har typ sagt till personalen.
Mm.
Rycker. Eller liksom bara så, lägger den i hans hand, den här garderobslappen. Mm. När han har fått med jacka, då rycker jag den och bara stegar ut. När vi kom ut på gatan hör jag också mig själv säga, ska jag spy, gör det här nu då. Gå bakom Hanna.
Nej, men...
alltså jag betedde mig som, alltså så jävla, jävla, jävla vidrigt. Hela taxiresan hem, jag bara, ska jag spy eller? Ska du spy? Ska vi fråga om påse? Alltså du vet, det är så sinnessjukt beteende.
Ja, men är du rädd då att du ska ha blivit smittad av mat?
Då hör jag också mig själv säga, för vi har ju, idag när vi spelar in det här är det ju tisdag.
Mm.
Då hör jag så här, om jag blir magsjuk när vi ska podda med Annie Lööf, då vet jag inte. Så hör jag liksom mig själv även säga. Och då till slut säger jag, Emil, du är verkligen taskig nu.
Ja.
Och då är jag så hungrig också, så alltså jag ser, alltså jag är så.
Du är taskig.
Och jag vill bara, jag är också besviken på den här situationen.
Mm.
Jag bara, men du, 25 minuter innan, då var det, då skulle vi till Agis. Alltså du vet. Så detta liksom pågår då hela lördagen. Så jag, vi åt aldrig på Agis. Men alltså det var som, nej, att jag fick sitta där och bara så här, allt jag drömde om var att få äta där.
Och Emil blev aldrig magsjuk.
Nej, visade sig nog vara makat här.
Ja.
Så det är med hemskt att han är så stressad för andra saker i sitt liv.
Ja.
Och så beter jag mig på ett sätt som är, alltså det här, så här är det ju att vara människa.
Ja.
Jag bara säga.
Ja.
Att jag är en vidrig person helt enkelt.
Nej, men också att det är ju liksom det mänskliga är att, alltså du har ju själv varit den som har ställt in saker för att du har mått dåligt. Men
gud,
det glömmer man liksom bort.
Ja. Och den aggressiviteten när den liksom når en som människa, den är så vidrig.
Mm. Jo, men tror du det var mest, alltså jag tror ju att ilskan är att du egentligen blir skiträdd att du ska
rädd
bli sjuk.
Oh,
det är ju mer det än att oj, nu får inte jag äta på den här restaurangen.
Gud,
och
nej.
Alltså, nej, jag blev nog så arg för att jag var hungrig. Absolut att man kan bli, få jävligt kort stubin när man är hungrig. Men den ilskan är ju egentligen att du är pissrädd att du ska bli sjuk.
Alltså jag känner ju efter på ett sätt.
Ja.
Du vet varje move han gjorde sen på natten. Jag bara, ska du upp? Ska du upp?
Ja.
Ska du gå upp? För då var jag så här, timmarna till jag ska spela.
Ja, precis.
Alltså, så är det ju.
Ja.
Men det är ju inte charmigt.
Nej, nej det är
men
det
vi
inte.
Är fortfarande tillsammans,
ja,
vill jag bara också säga, när den här historien nu tar slut.
Ja, skönt ändå.
Vi har denna veckan ett betalt samarbete med fackförbundet Vision.
Ja, och ni vet ju vid det här laget att vi har ju jobbat med Vision flera gånger tidigare. Det är ett långt och stadigt samarbete vi har tillsammans.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Ja, men vi går ju hand i hand genom livet.
Och det bästa med Vision tycker jag är att de är så himla bra på att liksom ställa tydliga krav och lyfta saker på ett sätt som gör att man förstår problematiken. Och det har de ju gjort även nu.
Ja, för Vision har gjort en rapport som heter Ska vi hålla budget eller följa lagen? Om hur verksamheter inom socialt arbete kan utvecklas med rätt resurser och organisation.
Ja, och så här är det ju, om man bara ser till socialtjänsten så känns det ju verkligen som att socialtjänsten ofta lyfts i dålig dager. Alltså jag förstår ju verkligen grejen med att många har en dålig relation eller dåliga erfarenheter av socialtjänsten. Men det gör ju också att det yrket kan få en ganska dålig status och att man liksom inte prioriterar det på det sättet som man borde göra. För många som jobbar inom socialtjänsten, jag skulle ju vilja säga alla, är ju därför att de vill göra ett bra jobb. 100%. Men de har inte rätt resurser att göra det.
Förutsättningarna saknas.
Ja.
2 av 3 i undersökningen som Vision har gjort uppger att de har för hög arbetsbelastning. Och det här ser ju även vi i de vi har kontakt med av er lyssnare som jobbar inom socialtjänst, som jobbar inom elevhälsa och som jobbar med de här sociala frågorna. Men som också är vardagshjältar.
Mm. Och sen är det ju också så att man hela tiden fastställer nya lagar och regelverk för vad då till exempel socialtjänsten ska jobba med. Och man konkretiserar och man säger att men nu ska ni ha det här och det här och det här ansvaret. Men man är inte lika bra på att tillsätta resurser, alltså pengar, för att man ska kunna uppfylla de här kraven som man ställer på socialtjänsten.
Och helt ärligt, det är omöjligt att göra ett fullgott arbete om inte resurserna finns. Alltså hur är det ens möjligt? Ja. Vet du mer då, Sofie?
Nej.
Att rapporten visar också att de här knappa resurserna leder till hög arbetsbelastning, stresssymptom och att kompetensen som finns inte kan användas tillräckligt.
Nej, och många vittnar ju också om att det förebyggande arbetet alltid är det arbete som bortprioriteras. Alltså man hinner inte med något förebyggande arbete alls. Det har vi också märkt när vi har pratat med många skolkuratorer ju, att det står i deras arbetsuppgifter att de ska jobba förebyggande, men det är ingen som hinner göra det. Det enda man gör är att släcka bränder.
Exakt. Om du vill veta mer och läsa mer så kan du gå in på vision.se och där finns också all information för dig som vill bli medlem.
Ja, och där finns också hela rapporten. Ska vi hålla budget eller följa lagen, om man vill läsa hela rapporten?
Exakt. Det känns som att man måste hålla budget och följa lagen.
Ja.
Det ska ju inte vara ett eller.
Nej.
Tack, Vision. Vi är denna veckan stolt sponsrade av Syd.
Det är vi. Mensskydd som är gjorda av 100% certifierad ekologisk bomull utan parfym, färgämnen och klorblekning.
Kallar du din cykel för menscykel?
Ja.
Ja, eller sydcykel.
True story. Jag ändrar direkt.
Ja, det mest självklara att prenumerera på, alltså någonsin, det måste väl ändå vara mensskydd.
För Syd är alltså mensskydd som kommer hem direkt till dig. Och så här funkar det alltså. Du går in på talkaboutsyd.com. Där skapar du ditt egna menskit. Alltså kittet blir utformat precis efter dig och dina egna behov. Du väljer mellan bindor, tamponger, liners. Dessutom, alla som börjar prenumerera får ju även en plexibox. Och den är så snygg så den vill man ha framme i badrummet.
Ja, jag har min.
Ja, jag med.
När jag öppnar mitt badrumsskåp, då står den där. Och det är liksom tryggt att veta med, jag har mina bindor, jag har mina tamponger. Är du liksom bind- eller tampongtjej?
Jag är väldigt varierande. Nu, min förra mens, då var det bara bindor.
Ja.
mensen innan det, då var det typ bara tamponger. Alltså förlåt, det varierar väldigt mycket.
Förlåt, men att också syrsbindor, de har faktiskt fått bindan att sitta på plats. Tack snälla för det.
Ja, otroligt. Dessutom, syd gör inte bara mensen smidigare. För varje såld produkt så ser syd till att en flicka i Elfenbenskusten kan gå till skolan.
Bloody fantastic, säger jag.
Ja, men verkligen. Det finns en sak till som är väldigt fantastiskt.
Okay.
Det är ju att vi har en rabattkod.
Ja, det har vi sannoliken. Med rabattkoden Angestpodden 50 så får du 50% rabatt på din första order. Är det sant, frågar du dig? Ja, det är sant.
Det blir inte bättre än så här.
Nej, Angestpodden 50, talkaboutsyd.com. Gör det nu, inte sen.
Tack, Syd.
Det här som vi ska nu kasta oss in i.
Ja.
Det har jag längtat efter att få prata om.
Mm.
Det har följt mig i hela mitt yrkesverksamma liv. Och i mycket tankekraft.
Ja, jag upptäckte också att vi ju, alltså jag tror vi måste ha skrivit något om det här i någon, alltså vi har ju nämnt det här i andra avsnitt, men när jag sökte på det här ämnet i podcastrappen, då kom några av våra avsnitt upp för att vi hade skrivit om det i beskrivningen. Så vi har ju varit inne och liksom snuddat vid det här, men kände att liksom, vi tillägnar det här ämnet ett helt eget avsnitt.
Vi vill idag prata om hysteriska kvinnor versus det manliga geniet.
Ja.
Alltså ofta det som man beskriver när man säger att kvinnor är hysteriska, det är samma saker som så här konstnärliga män geniförklaras för. Mm. Samma beteenden, så att säga.
Ja, och det blir ju ofta att man pratar om det här typ fenomenet, eller man ska säga, i just så teater, liksom det här kreativa.
Men
man,
kulturen.
Ja, men man kan ju verkligen också applicera det på jävligt mycket saker i ens eget liv som inte har alls med kultur att göra.
Precis, men det är ju som att det tar avstamp i kulturen och som att det är där det dröjer sig kvar. Trots liksom MeToo, trots kunskap om jämställdhet, så dröjer det sig liksom kvar i kulturvärlden.
Ja,
och då blir, alltså det är ju också då som att, ja men vad, när vi då liksom vad säger man, när vi tar del av kulturen så blir det ju att det sätter sig i oss, ja, och i våra strukturer.
Precis.
Också.
Jag tänkte ändå på det när jag liksom funderade på detta, att det är liksom på något sätt, alltså jag tycker det är otroligt fint att kultur har en så stor del av våra liv och hur vi liksom, ja men vad man har för världsåskådning och hur man liksom ser på sig själv och omvärlden. Och här blir det ju ett väldigt tydligt tecken på att kulturen präglar oss kanske mer än vad vi tror, hur det sätter sig i liksom patriarkala strukturer och i, ja men i andra strukturer i samhället.
Ja, för jag vill vara lite historisk.
Mm.
Ska vi börja där kanske?
Visst.
Alltså du vet, just hysterisk och hysterikor, det har ju tidigare varit liksom sjukdomstillstånd och sjukdomsdiagnoser. Så här, på 1800-talet ansåg man att kvinnors främsta uppgift var ju liksom föda barn, vara hemmafruar, att amen, de skulle ta hand om hemmet, mannen och bara vara hemma helt enkelt. Och många hemmafruar på 1800-talet började klaga på symptom som trötthet, huvudvärk. Och det jag läste var så här, ja, antagligen för att de var så understimulerade, att så här, de var bara hemma, men jag tänkte också att så här, eller var de utbrända för att de gjorde så jävla mycket och hade sånt huvudbry över att så här, är min man nöjd och är barnen, funkar allt med barnen och jag måste laga mat och jag ska städa och, alltså jag vet inte, det är någonting av det såklart. Och saker som typ så här, om en kvinna då hade liksom sexuella yttranden, att så här, hon var väldigt kåt eller hon var sexuell eller typ känsloutspel, det rymdes liksom inte inom kvinnorollen.
Nej.
Och då diagnostiserade man de kvinnorna med sjukdom som hysteriska, hysteriker, och ja, jag tänker att man spärrade väl in dem på den tiden så, mentalsjukhus.
Ja, precis. Och jag tänker också just det här med liksom att vara sexuell, har nära sina känslor och typ att vara, anses vara kåt, då var det ju alltså inte kvinnor, alltså spannet för att anses vara en kåt och galen kvinna var ju mycket mindre än vad det är idag.
Självklart.
Då kanske det var bara så att man liksom yttrade sig om sin sexualitet liksom, eller visade att så här, nu är det faktiskt jag som vill ha sex och
nej, det
att det inte är på mannens initiativ.
Mm.
Att det, bara det var helt sinnessjukt.
Exakt.
Idag krävs det ju ändå lite mer för att man ska anses vara så vulgärt kåt kvinna.
Ja.
Sen så krävs det ju inte alls lika mycket för att vi ska bli vulgära än att en man kan ju inte bli för sexuellt vulgär.
Exakt. Men om jag säger det manliga geniet då, mm, vilka tänker du på då?
Men då är det ju ändå typ så Bergman.
Ja, Ingmar Bergman är så ja, alltså
geniförklarad.
Ja, nej, men ur det manliga geniet.
Ja, det är ju också så Mikael Persbrandt. Mm. Det är typ de två jag tänker direkt som är så kulturella genier. Men det är ja, mm, då kommer man ju till kulturen.
Ja, men verkligen. Det är ju sjukt att jag också har skrivit upp exakt de två. Ja, tänker man internationellt då?
Ja, men jag tänker ju ändå även så... Och, så, ja, då, och de är ju genier också, men så här, jag tänker väl även Steve Jobs, vad heter han nu igen som har grundat Facebook?
Zuckerberg.
Ja, precis. Mark Zuckerberg.
Jag tänker också typ så Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, mm, som det så har skojats väldigt mycket om att de dejtar så unga tjejer och så här, haha, det vet man ju med Leonardo DiCaprio att så här, aha, han gjorde slut med hon 22-åringen för hon blev för gammal.
Ja, precis.
Men att så, det är ju ändå ingen som så, han har väl inte fått mindre roller, eller Bradley Cooper, för att de så, ja, men, har väldigt unga flickvänner. Ja, de får nej, inte nej, mindre roller för det.
Nej.
Men det är också som att så, han behöver det i känslouttrycken.
Ja, precis. Alltså, ja, precis. Alltså det är så jävla sjukt. Jag läste med om lite så historia just att, för jag sökte på typ så här, vad är det att vara hysterisk?
Mm.
Och då stod det med så att liksom att hysteri ansågs vara liksom en kvinnlig typ av nevros. Så en man kunde aldrig bli stämplad som hysterisk, utan det var liksom ett kvinnligt fenomen. Men att det ju idag har, alltså idag använder man ju inte ordet hysterisk eller hysteri inom typ psykologin, för det går liksom inte att göra det, men det gjorde man ju förr i tiden.
Har du tänkt också på att man aldrig har hört en man beskrivas som hysterisk,
ja,
men väldigt många kvinnor?
Ja.
Hela tiden.
Ja, liksom. Jag försökte verkligen. Så här, jag har benämnt män som hysteriska. Inte de här kända verken, utan mer, då snackar vi män i min direkta närhet som jag har tyckt varit, agerat hysteriskt. Men,
ja,
men är... ingen har ju hållit med mig då.
Och det är också väldigt det du säger nu. Jag skulle nog själv, för att jag är så strukturell, lättare benämna en mans beteende som hysteriskt,
ja,
men en kvinna som hysterisk.
Ja, inte att hennes beteenden är, nej, hysteriska.
Då går jag nog hellre till att hon som person är,
ja,
det, och killens beteende.
Ja. Ja, men så hon är alltid så hysterisk. Alltså det är ju mer den man säger.
Precis, och för en kvinna då som kanske beskrivs som hysterisk. Jag har beskrivit som hysterisk jättemånga gånger, helt övertygad om det.
Mm.
Inte så många gånger framför mig, men om man benämner mig eller förklarar mig, så skulle man nog kunna använda mig. Hon är hysterisk.
Mm.
Och det är det som är så jävla intressant när man pratar om kvinnor, för det är alltid så till kvinnor att så... Alltså det biter liksom alltid kvinnan, för att så här, kvinnor har sånt jävla kontrollbehov.
Ja, men
släpp kontrollen någon jävla gång.
Ja.
Men det är också så, fast det kan vi ju kanske inte göra.
Nej, men vad tror du att man då syftar till när man anser att du skulle vara hysterisk? Alltså det har man ju sagt om mig med, men jag bara så, vad tror du det är man hänvisar till?
Det är exakt det som man gjorde på 1800-talet. Starka känsloutyttringar. Att jag är en väldigt känslig, känslosam person som inte har några problem med att visa känslor.
Mm.
Som kan liksom gråta. Om jag blir arg så kan jag gråta. Jag kan höja rösten.
Du kan tydligen också skälla.
Ja, men verkligen. Nej, men så. Ja, verkligen. Emil bara, ja.
Ja.
Nej, men alltså så. Bli liksom, gå in i det jag känner i form av att så här, är jag arg på någon? Nej. Då ställer jag gärna någon till svars för att så här, hej, jag är sårad av det här, kan du förklara vad som har hänt? Hej, du har sårat mig. Alltså jag tror att ganska så tydlig kommunikation anses vara ganska hysteriskt som kvinna.
Ja, precis.
Och exakt det man sa om kvinnor på 1800-talet.
Ja.
Att så, du ska inte avkräva någon svar.
Mm.
För det är typ hysteriskt att göra det.
Det är lite
man,
så
som avkräver svar.
Mm.
Han kommer där med sin manlighet och säger så här, berätta fan för mig varför du har gjort så här mot mig.
Mm.
Medan en kvinna släppte. Du får släppa det. Jag vet inte hur många gånger jag har hört någon be mig släppa saker.
Mm.
Aldrig i livet.
Ja, men jag skulle ju snart med också säga så, för att absolut att då män, det manliga geniet, kan komma och så begära svar. Men jag skulle snarare säga att det är så att, ja men säg att en man och en kvinna har blivit jävligt dåligt behandlade av liksom en vän eller partner eller vad det nu än är. Kvinnan begär då svar, vill kommunicera och prata om det här. Är säkert både jävligt förbannad, ledsen, känner liksom att hon har blivit djupt sårad.
Mm.
Och vill
typ prata, en relation, alltså ett uppbrott.
Ja, precis. Du. Och vill prata om det. Och då liksom ska hon släppa det och gå vidare. Medan mannen har ju all rätt, alltså nu grov generalisering, det är klart som fan det finns många män som är bra på att prata om sina känslor.
Men vi pratar bara strukturellt nu.
Ja, precis. Mm. Men att mannen generellt inte vill ta de här samtalen, för att det är väl jobbigt då, jag vet inte. Men då har mannen rätt att bete sig som skit i övrigt. Alltså så, då kan han så bli aspackad, bete sig dåligt på fyllan, bete sig dåligt mot andra människor för att han har liksom blivit sårad. Oh,
Gud,
så han är ledsen egentligen. Och det är så här det blir då. Men nu bara är det så.
Ja.
Och då får man ta det för vad det är.
Ja, verkligen.
Och liksom, alltså det, männen får ju mycket mer liksom frihet i att agera och behandla, eller så, bete sig piss för att de har blivit sårade. Medan en kvinna ska ju så då samla ihop sig själv. Hon är djupt sårad, men hon kan inte gå och supa ner sig på den lokala baren.
Nej, men,
för att hon, hennes man typ har varit otrogen. För då har hon ju tappat det fullständigt. Ja, tänk på barnen.
Ja.
Alltså då är det ju mer den.
Men exakt. Men ja, exakt. För det man återkommer till är ju liksom den här sinnessjuka också. Alltså om man då ser på kända män som är verkligen så geniförklarade. Och jag tänker väldigt, väldigt mycket på det som har kallats kulturmän i, alltså rent medialt. Jag tänker på Svenska Akademin, jag tänker på ja, men vissa så journalister som liksom har fått bete sig, alltså hedenhös, utan att det har blivit ifrågasatt. Sen kom MeToo, det ifrågasattes till viss del, men liksom så, ja, bara för att det ifrågasatt så känns det ju inte som att strukturerna bryts.
Nej, nej.
Men den här jävla sinnessjuka vurmen för det också, är att vi nästan vill ha manliga genier på det viset. Är att så, ja men, jag vet inte, är att så, vi är så jävla förlåtande och ursäktande mot, alltså, piss beteenden. Att säga, okej, han kan komma in pissfull på jobbet, han kan komma in med fan kokain under näsan för att så här, de är ju så kreativa.
Ja,
titta,
men
vad kreativt det här är, eller så. Den här geniala och kreativa sidan kan inte tyglas.
Mm.
Och det är därför han liksom begår sexuella övergrepp. Eller han,
ja, men det är ju också
super.
Ja, det är så här som att man liksom tillskriver de här genierna då, säger nu med citationstecken, med sån briljans att så här, alltså de är så smarta och briljanta så de måste ges utrymme att fucka ur.
Mm.
För annars, vet, alltså annars exploderar de kanske,
ja,
eller
exakt.
Annars hämmar man dem i sin i sitt kreativa skapande. Men en kvinna skulle ju aldrig ges ett utrymme att någonsin fucka ur.
Nej,
alltså inte i kulturen, inte i företagande, inte i en relation, inte i så sitt föräldraskap. Alltså en kvinna får aldrig utrymme att fucka ur, även om hon har blivit behandlad så sinnessjukt dåligt.
Jag hörde en intervju, fan vad, alltså nu när vi sökte, jag vet inte om det var med Bergman, för det var ljudformat. Alltså det var någon dramatiker.
Ja.
Så var han så, jag ser ju pjäserna, va? Det är så jag delar in mitt liv, i pjäserna. Men om du frågar mig när barnen är födda, det har jag ingen aning om.
Nej.
Alltså tänk att en kvinna skulle säga det.
Ja.
Alltså jag vet inte när mina barn är födda.
Nej.
Alltså vad, det hon har sparat in.
Ja.
Hade varit verkligen sparra in, kasta nyckeln.
Ja. Och jag vet ju bara själv hur jag liksom ändå skulle reagera hårt på att höra en mamma säga det.
Ja.
Alltså, men det, och det liksom satt jag med och tänkte på att så här, man hör inte så mycket, det är klart att det finns exempel på det med, men man hör inte så mycket om frånvarande mammor, utan mammorna tar ändå ansvar, även om det kan vara mycket misär så är de ändå där, och så blir de smutskastade för att det kanske är just misär. Men man pratar inte om varför det har blivit misär.
Nej.
Kanske har det blivit det för att det finns en frånvarande pappa pappa, men pappan är aldrig delaktig i misären, utan han är bara en frånvarande pappa.
Ja.
Alltså så mycket, så sjukt mycket frånvarande pappor som jag bara har i mitt liv, som alltså jag tänker mina vänner och liksom allt så. Hur, nej men jag vet inte, misären tillskrivs liksom mammans ansvar på något sätt. När pappan bara kan dra. Och sen är det jättedåligt att han är en frånvarande pappa, men han blir aldrig mer än den frånvarande pappan.
Men så undrar man så här, men vad är det då som när så ett manligt geni, eller liksom vad kommer det här ifrån? Och jag, alltså någonstans kommer det ifrån att de har sett män innan dem. Alltså jag kan tänka mig att så här, att man som, alltså man blir liksom geniförklarad i kulturvärlden eller om blir det i startupvärlden, att så Steve Jobs eller liksom jag, alltså inget liksom, jag har ingen aning om hur Steve Jobs har, huruvida han har hämtat på dagis eller ej.
Nej.
Men du vet så här, som att alltså man gör som man ser, om man, alltså fattar du? Vad var det liksom för sägning? Men du förstår vad jag menar, att så här, för att de ska kunna anses vara genier måste de också fucka ur.
Ja, precis. Eller liksom så, ja, jag kommer ju aldrig upp i geninivån om jag samtidigt som jag ska starta det här bolaget vill prioritera mycket tid med mina barn.
Ja, eller så prioritera sömn.
Ja, precis. Jag hörde faktiskt i en intervju, nu kommer jag verkligen inte ihåg vad hon heter, men det var en skådespelare i alla fall som var hos Malou. och då fick hon frågan så här, bara, men vad är geni för dig? Alltså vad betyder geni? Och hon sa bara, alltså ett geni för mig är en människa som lyckas leva precis det livet som han eller hon vill leva. Och jag bara så här, fy fan, ja, vad det är sant.
Ja.
Ett geni är ju någon som lyckas leva precis det livet som man vill ha.
Exakt.
Inte hur det liksom ser ut. Alltså så, det är som att man tror att så, för att jag ska kunna bli geniförklarad kring det här företaget, då måste jag ägna all min tid till det. Då finns liksom inget annat. Men så får ju inte en kvinna tänka.
Nej,
för då skiter hon i sina barn.
Ja. Men män som är liksom kompetenta inom någonting, de liksom, de kan ursäktas med vad fan som helst.
Ja.
För kolla vad han har skapat.
Ja, precis.
Kolla allt vad han har gjort.
Ja,
men exakt. Att så, som att så här, ah, men okej, ska jag gå upp på Dramaten scen och göra liksom mitt bästa eller leverera 100%, måste jag slå min fru. Alltså så här, som att det skulle finnas ett lika med mellan det. Det är ju det som blir så jävla, och också i de här världarna att det ofta är så att, alltså det minns man ju liksom kring MeToo, och det vet jag att det skrevs många krönikor om, att helt plötsligt stod liksom alla redaktioner, alla tidningsredaktioner där, alla teaterscener stod liksom samlade 2017 när MeToo briserade och var så här, de stod där som att det var en blixt från klar himmel. Ja. Som att såhär, va? Ingen har hört eller sett något om de här männen innan.
Ja.
Va? Säger du det? Alltså du vet, har gjort så? Är visst ingenting om de här sexuella övergreppen.
Chockad.
Vad säger du?
Ja.
Alltså att det är så, det kan jag uppleva med män som har betett sig jävligt illa mot mig också, att min reaktion är så här, men anmäl då.
Ja.
Ja, men gör, alltså du vet så. Och det är så jävla sjukt att så, har du anmält? Och så är det någon som kan ha sett hur jävla mycket skit som helst. Alltså de vill inte ens stoppa tårna i det den här mannen har utsatt andra för.
Nej.
För att så här, oh, det blir så jobbigt i mig då.
Men det, och där tycker jag ju med, man ser skillnader i att så här, om en man beter sig dåligt liksom i en grupp eller där det finns fler människor runt omkring, alltså då pratar jag inte så bara en man och en kvinna i ett hetero,
nej,
i en heterorelation där mannen typ är elak mot kvinnan, utan mer där det finns många, det kanske är på en arbetsplats, i ett kompisgäng, alltså vad som helst. Om det är en man som beter sig dåligt, då vill man inte lägga sig i.
Ja.
Men om en kvinna beter sig dåligt, då ska man liksom säga till henne på skarpen. Du kan inte bete dig så här illa. Men med, alltså man vill liksom inte, man vet någonstans, man ser ju, man vet ju vad som är snällt och vad som är taskigt. Det, alltså folk är ju inte dumma i huvudet, det ser man. Men om en man beter sig dåligt så vill man liksom inte lägga sig i.
Nej.
Och alltså så här, det är så djupa strukturer. Alltså jag fattar ju att många som beter sig så inte ens fattar vad det är de gör när de inte lägger sig i.
För att på något sätt tror man så att, men han klarar ju det själv. Alltså mannen, alltså han får reda i det själv.
Ja, men någonstans handlar det ju med om att man inte själv vill göra sig ovän med mannen.
Ja,
men man skiter ju, man blir ovän med kvinnan.
Exakt.
För det betyder ju inte lika mycket.
Nej.
Alltså det, så är ju liksom grund.
Men kommer du ihåg för typ någon vecka sedan så överhörde vi, vi sitter ju på ett kontorshotell, så satt vi och jobbade och så överhörde vi att några hade en diskussion om sina barn och förskolan. Att så här, det var en mamma som var irriterad för hon bara fan, alltså de säger, pedagogerna säger olika saker till min dotter jämfört med vad de säger till killarna på förskolan.
Aha.
Och hon var verkligen så här, fan jag tycker inte det här är okej, och att hon hade sagt det. Och så tänkte jag på det att så här, fan vad sjukt det är att det fortfarande är så nu att så här, killar får mer utrymme när de växer upp. I att så här, ja men gud nej, du får inte pussa på henne för så.
Ja men det är ju mer att men, man säger till henne.
Men hon,
han är bara kär i dig.
Hon får bara höra att så han är kär i dig eller liksom, ja men det kan vara helt kajko på rasten eller liksom säger vi att så, ja det är svärd och det är liksom. Och att så han är så vilken galen panna han är. Men tjejerna ska liksom rätta in sig i så här små led direkt liksom. Och att så vi kvinnor får betala ett så jävla högt pris för att sticka ut eller för att så stå för någonting typ.
Och jag tänker mig typ så här, om det hen uppstår någonting eller, för jag har tänkt mycket på det som Signe sa i avsnittet om autism, just det här, det viktiga i att det aldrig är en mammas fel att ett barn får autism, och det har vi ju med snuddat vid tidigare, det finns liksom äckligt mycket teorier om att det skulle liksom att autism eller psykisk ohälsa, att det skulle bero på hur kvinnan har valt att föda sitt barn, hur hon har valt att göra med amningen. Alltså det är som att saker som är väldigt diffusa som psykisk ohälsa kan vara, alltså det behöver inte alltid finnas en förklaring på varför någon får depression eller varför någon har autism. Men allt som man liksom, där man då inte, det inte finns en och samma förklaring som man kan läsa liksom svart text på ett vitt papper, då vill man också hitta egna förklaringar, och de förklaringarna riktar man också ofta mot då en kvinna. Att det skulle vara, kan det vara att hon inte ammade, eller kan det vara att hon födde med kejsarsnitt, eller kan det vara hur hon har valt att servera barnen maten, vad äter de hemma, alltså hur många sådana förklaringar har man så, alltså, det är ju jättedumt såklart, det ska inte finnas några sådana förklaringar att man har fött på ett visst sätt så får någon autism, men hur många sådana förklaringar man hört som är riktade till männen?
Nej.
Att så här, bara, men...
Inget.
Nej, aldrig.
Alltså det, jag har aldrig hört att pappan drog, så därför fick barnet vad det nu kan vara.
Ja,
alltså,
ja det skulle vara då i anknytning man pratar om det. Det är typ enda gången.
Ja, exakt.
Ja.
Vet du något annat jag tänkte på just kring det här, alltså det manliga geniet? Att så, alltså som är, där det blir väldigt personligt, för så är ju kanske du och jag som personer, men jag upplever att många fler kvinnor är så. Alltså på liksom det professionella, säger att vi, okej, jag tar ett exempel. Vi, för detta är ett exempel från verkligheten också. Många år sedan. Vi skulle spela
based
in,
on a true story.
Vi skulle spela in klipp för ett företag vi jobbade med. Och det var tre killar som var fotograf, film, producent liksom. För att de då tycker, och ta sig själva på jättestort allvar.
Ja, det var inte lilla allvar.
Och så här, det är klart att man ska ta sig själv på allvar. Det är inte det jag menar. Men det var liksom så här, vi hade kunnat riva av det här på en och en halv timme. Vi behövde spendera 9 timmar i den här studion den här dagen. För att de behövde ju sin kreativa process, va?
Ja.
Och det skulle vredas och det skulle vändas, och nu behöver ju jag ta de här bilderna från den här vinkeln.
Det skulle också, det var ju det värsta, det skulle pausas hela tiden. Det var inte själva vinklarna, bilderna och filmklippen som tog lång tid. Det var alla de här jävla pauserna som skulle ha hela tiden. Men det var liksom rökpaus, man skulle dricka lite kaffe.
Men det
man
var som att de behövde fundera. Liksom bli kreativa.
Ja, och ingen så projektledare vågar säga att vi drar över tiden. Nej. Ingen frågar oss, måste ni vidare? Vi skulle med ett tåg.
Ja, och det var så här, ni behöver det för killarna behöver det.
Ja.
Det var liksom underförstått den här dagen.
Ja.
Medan man själv, om man har en liten idé som man skulle bara lite vilja lufta.
Som kan göra att det här tar några minuter längre.
Vi, när vi har gäster i podden, nästan, vi ska bara spela in ett litet klipp.
Ja,
alltså förstår du?
Ja. nej men det är helt sjukt. Men så här, det finns ju en skillnad på att man ska verkligen ta sig själv på allvar, det ska alla göra, men man ska ju göra det med ödmjukhet.
Verkligen. Men det är och med respekt för oss tid.
Ja, precis. Men det jag måste tillskriva de här männen, det finns flera exempel, det är ju att man tar sig själv på så stort allvar utan att vara ödmjuk samtidigt.
Precis.
Det är det som blir problemet.
Men något som också är väldigt intressant för oss liksom rent personligt, om vi ska vara kvar där lite, och detta vet jag att vi har pratat om många gånger i Ångestpodden, men också så, alltså just när man pratar om de manliga genierna och liksom hur man blir bemött och så vidare, att så här, alltså så, bara titta på vår bransch, alltså bara kolla på poddvärlden. Mm. Alltså hur pratar man om Filip och Fredrik och Alex och Sigge jämfört med typ Hanna och Amanda, som är enorma pionjärer i den här branschen, att så här, de skulle aldrig få den statusen.
Nej.
Som så Alex och Sigge får, eller liksom, alltså hur ofta frågar man om vi jobbar heltid med det här, alltså det är på ett sätt, det är helt otänkbart, verkligen. Och tänk, alltså det har vi ju sagt många gånger, tänk om två killar hade startat Ångestpodden.
Ja, alltså jag vill ju knappt säga det, men ja, det hade de.
Alltså förlåt, men de hade det.
Ja, det hade de. Alltså inte, kanske inte om det hade kommit nu, men säg att, låt säga två unga killar, ja, men som var 21-22 som vi var när vi startade podden, om de hade gjort det där och då när vi gjorde det, ja, det hade blivit ren och skär geniförklaring. Det hade det.
100%.
Ja.
Men du vet också hela den här, alltså att så här satsa på någonting man brinner för. Att så här, för en kille, för en man är ju det att det här geniet, han ska gå sin egen väg. Då frågar man inte honom om familjebildning. Nej. Eller barn. För det är klart inte det är självklart.
Då är ju han bara dedikerad.
Exakt. Men vi som kvinnor ska typ brinna för familjebildning.
Ja,
alltså, precis. När ska du, och barn.
Ja. Eller så bara, hur, när får vi plats med det?
Ja.
Man bara, men jag kan inte ens vill ha barn.
Nej, vad är grejen?
Ja. Vad gör det kanske? Jag vill när det passar någon gång. Alltså,
det är så. Ja. Klart han inte vill.
Nej.
Men det är konstigt.
Så här, det finns inget liksom, det utrymmet finns inte i hans liksom. Det är så mycket annat. Alltså, ja. Nej, det är så jävla sjukt.
Något som har porträtterat det manliga geniet väldigt mycket för mig och som var en jävla, alltså bland mina starkaste läsupplevelser.
Mm.
Det var när jag läste Klubben av Matilda Voss Gustafsson som handlar om akademin och kulturprofilen som han har kallats, va? Han är väl dömd.
Ja.
Jean-Claude Arnault. Och hela liksom så här, men Horace Engdahl, hans fru, alltså Jean-Claudes fru, Katarina Frostenson, och hela den liksom granskningen som Matilda gjorde, som är allt. Och Klubben fick ju verkligen, när den släpptes, enormt utrymme, vilket den ju ska ha. Men då har jag sparat från Klubben som jag skulle vilja läsa. Det är ett utdrag där hon skriver om Arnault, som alltså, han satt inte själv i akademin, det gjorde hans fru Katarina Frostenson, men han hade enorm påverkan på akademin, och han drev den här kulturklubben Forum.
Ja, men han tog ju sig rätten att vara som att han var medlem i akademin.
Absolut.
Alltså han, ja.
Och hon intervjuar olika personer som har blivit utsatta sexuellt, alltså våldtäkter, sexuella övergrepp av Jean-Claude Arnault. Han är ju också dömd nu, så att säga.
Ja, det är inget förtal här.
Exakt. Och då är det en av de här kvinnorna som säger så här. Jag läser. Lydia säger att det mest skakande med artikeln var att den visade att övergreppen sträckte sig in i Stockholms kulturvärld. Att demonisera Arnault eller idealisera oss som vittnade blir ett sätt att slippa se den större bilden. Jag tror att mekanismen är starkare när det gäller sexualbrott. Kanske för att övergrepp som pågått länge säger ovanligt mycket om sitt sociala sammanhang. I historien finns det många exempel på hur både offer och förövare förskjuts från gruppen. Den reaktionen blir nödvändig om man inte vill förändra det egna sammanhanget. Om man inte vill fråga sig vilken roll man själv har spelat.
Ja, alltså gud ja. Och så blir det ju med ju. Alltså det är ju därför med många får hållas, eller att det inte händer någonting. För där och då blir det så jävla jobbigt att behöva ta tag i det här. Bara, oj shit, nu har jag fattat att min kompis har begått ett sexuellt övergrepp. Jag bara liksom lägger locket på. Och för varje dag som går så blir du ju du blir liksom en större del av hela det övergreppet för varje dag som går när du själv inte säger någonting.
Exakt.
Och därför bara fortsätter det, för ingen tar bladet från munnen. Alltså så är det ju i alla, även om det inte är sexuella övergrepp.
Exakt.
Men om någon har betett sig jävligt illa, alltså det är ju som att vara liksom, kolla på när någon blir mobbad och inte säger någonting själv och så, jag står utanför. Nej, för du ingrep inte, du sa ingenting. Då
exakt.
Är du en lika stor del av den mobbningen. Alltså,
exakt, att så här, det säger att övergrepp pågår i år eller att någon beter sig illa och det får fortgå. Det säger lika mycket som det säger om personens kanske kvinnosyn eller personens liksom människosyn, så säger det något om sammanhanget.
Ja.
Det säger någonting om den här gruppen.
Mm.
Precis, och det handlar ju egentligen hela klubben om. Det handlar liksom i grund och botten om Jean-Claude Arnault, men det handlar lika mycket om Svenska Akademin.
Ja, ja.
Jag vill också läsa ett annat utdrag från Haggan av Åsa.
Ja, älskade den.
En man lämnar aldrig sin bekvämlighet. Hela hans väsen utgår från medhavda rättigheter. En man förväntar sig världsherravälde, vård och omsorg. Världsherravälde skaffar han själv i rivalitet med andra män. Vård och omsorg finns det personal för. Kvinnorna. Män sviker alltid. På ett eller annat sätt kommer de att svika.
Mm. Alltså, ja, den boken gav, alltså jag läste ju den sommaren när jag mådde så jävla dåligt, behövde verkligen det här. Oh, alltså jag behövde brinnet för att bara vara så jävla förbannad. Alltså jag hade varit så ledsen av flera olika anledningar, och alla anledningarna var män. Och alltså den gav mig så mycket, den boken. Alltså bara den urkraften också, få känna så här, bara fan vad äckligt. Fan vad äckligt det är.
Och när jag läser det här från Åseberg. Mm. Och jag har också i åtanke att, jag vet inte när det här avsnittet kom, kanske 2017.
Mm.
Ett så här skitgammalt avsnitt med Mia Skäringer och Anna Meinheimer. Men hela min slutsats igår när jag satt och skrev inför det här avsnittet är så här: alltså det enda män är ju för fan hysteriska.
Ja!
Alltså,
ja!
Kolla på hur världen ser ut nu. Kolla på Putin. Det är en hysterisk man.
Ja.
Han är totalt jävla
men snälla, det är ju inte så att Donald Trump är precis ohysterisk.
Det var det Anna Mannheim vet jag sa i det gamla avsnittet jag tänker på.
Ja.
För jag tror de pratade om något med liksom så världen. För då var ju typ när Trump precis hade blivit vald.
Ja,
liksom.
Det var ju hysteriskt om något.
Exakt.
Ja.
Och ett så här, men till inget pris i världen vill män att deras känslor ska sippra ut.
Nej.
Så de blir istället hysteriska i att försöka dölja det i sina liksom så här, tragiska
det
försök.
Som hände på Oscarsgalan var väl ändå hyfsat hysteriskt också, eller? Ja. Men ändå är liksom, nu såg jag dock att han kommer inte få komma på Oscarsgalan på 10 år eller något sånt där.
Vet du vad jag mer tänkte på?
Ja.
Jag såg, och jag vet att du med har sett det här, Viaplay har gjort en serie om alltså vit maktrörelsen i Norden.
Mm.
Om så här nazister, alltså olika...
Otrolig serie.
Så bra. Som jag tror han heter Evert. Serien heter Omgiven av fiender på Viaplay.
Mm.
Och man tittar på den med de här förgrundsfigurerna. Alla är män.
Mm.
De är hysteriska i sitt hat.
Ja.
Mot liksom folk som är svarta, mot folk som kommer från andra nationaliteter, som har liksom någon annan religion än typ kristendomen.
Mm.
Det är inte ens att de är kristna, vissa av dem.
Ja.
Men de är hysteriska.
Mm.
Jag tänker på terrorgrupper. Va? Har vi sett någon som kommer från terrorgruppen IS, Islamiska staten, som är kvinna?
Mm.
Som spränger sig själv i bitar eller kör genom Drottninggatan i lastbil.
Ja.
Det är en hysterisk man som gör det.
Ja, precis. Det är ju om inte, alltså det är ju hysteriska handlingar.
Ja,
det är ju det om något är ju hysteriskt.
De är de riktiga hysterikerna.
Ja.
Och vet du vad det också som är det absolut farligaste i det här?
Nej.
Det är ju att om vi kvinnor är hysteriska, då stängs vi fan in och är på kammaren och är hysteriska i typ vår ensamhet. Sen samlar vi ihop våra bitar och är så här, nu ska jag hålla ett samtal här. Alltså jag har stått och ringt på hos en kille som har behandlat mig som så jävla skit för att jag var så här, jag vill prata om det här.
Ja.
Han öppnade inte förut med
honom. Nej.
Men män som är hysteriska, precis som Åseberg skriver, de kräver världsherravälde.
Ja.
Och då sitter man och är Putin.
Mm.
Och kan så här, och hela världen får hålla andan, för ska den här hysterikan trycka av kärnvapen mot världen?
Ja.
Alltså, ändå är det kvinnor som är problematiska.
Mm. För att vi vill prata om våra känslor.
Män är hysteriker.
Ja, ja alltså verkligen. Så är det.
Alltså,
word.
Det blir ju
vi behöver inte säga mer.
Nej.
Ja.
Gud, att vi är så uppeldade. Jag vill höra allt ni har att säga om det här.
Ja.
Och läs klubben om Matilda Voss Gustafsson också.
För och även Haggan. Om ni vill känna lite så... Om ni behöver få lite jävla namn. Förbannade. Det är så jävla skönt.
Vilket avsnitt det blir.
Ja, verkligen.
Vi hoppas att ni inte står på perrongen utan hoppar på tåget som rör sig i tuffande fart mot valrörelsen 2022.
Ja.
Där vi som Ångestpodden kommer opinionsbilda skiten ur hela Sverige.
Ja, vi söker ju fortfarande till... Vi söker ju fortfarande statister till en kortfilm som vi håller på att skapa tillsammans med Camp David. Så vill man ansöka om att vara statist så kan man skicka bilder på sig själv till casting@ingetfilter.se.
Man behöver vara över 18 år, eller alltså fyllda 18 år.
Ja, man behöver vara 18 år.
Och det vi söker primärt är gymnasieelever, eller som ska spela gymnasieelever. Mm. Men vi söker också lite andra roller.
Ja.
Så det gör inget om du är 40 och tänker så, fan jag kan inte se ut som en gymnasieelev.
Då kan du säkert få en annan statistroll.
Skicka nytagna bilder, en framifrån och en i profil. Som sagt, till casting@ingetfilter.se. Inspelning sker i Stockholm 7 och 8 maj, sent på kvällen.
Ja, och alltså det här är bara en ansökan. Så bara för att man skickar så behöver det inte vara så att man får vara med. Utan det sker ju ändå en liten castingprocess. Exakt. Och den har ju du och jag ingenting... och göra.
Nej, men, precis.
Tyvärr.
Men ni får gärna skriva där att ni kommer så, åh, jag hörde Ångestpodden. Ja. För det tycker vi bara är mysigt. Då känner vi att ni liksom är med oss.
Exakt. Vi hörs som vanligt nästa torsdag.
Och då är bögen lös, kan man säga.
Min sagt.
Okej,
hej då!
Podplay.